Det är måndagen den 30 maj. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är stormen på Konstfack, den konflikt som uppstod kring förslaget om att byta namn på utställningslokalen Vita havet, som förklarades vara rasistiskt eftersom några ansåg det, vilket fick andra att ifrågasätta om det var ett rimligt kriterium. Den som framförallt höjde sin röst i offentligheten med en kulturkrönika i DN var Sara Kristoffersson, professor i designhistoria på Konstfack. Hon har nu skrivit boken Hela havet stormar om vad som hände sen. Välkommen Sara!
Tack!
Det här bråket handlar på ett plan om utställningslokalen Vita havet på Konstfack. Eftersom du gör det bra i boken tänkte jag börja med att be dig om en kort bakgrund till hur namnet uppkom och vilken roll hallen spelat på Konstfack.
Helt kort så uppkom namnet spontant på 50-talet när Konstfack låg på Mäster Samuelsgatan inne i centrala Stockholm. Då man rev väggar i ett rum för att få rummet mer ljust och sen helt spontant så kallade man det för Vita havet. Vilket i och för sig samtidigt också var en liten republikansk blinkning till det största rummet på slottet. Sen har namnet följt med i alla år, i decennier när skolan har flyttat. Alltså det är inte knutet till någon särskild adress. Men det har väl också förknippats väldigt mycket med skolans historia och arv. Jag tror att många generationer som har gått på Konstfack har ju en relation till Vita havet. Det har varit på 70-talet varit väldigt mycket en progressiv scen och det är mycket som har hänt. Det är en viktig del i skolans historia.
Ja, du har den lite intressanta termen progressiv tradition.
Ja, därför att på 70-talet så var det ju på 70-talet precis som många andra så präglades ju Konstfack på 70-talet av progressivitet och var väl där det var inte bara konstutställningar som visades där, det var poesiuppläsningar, det var antirasistiska aktioner, det var konserter, allt möjligt skedde där som inte hade med namnet har en fläckfri historia från rasism.
Ja. Och det är ju det som har kommit att bli ifrågasatt. Namnet Vita havet har då utmanats av en grupp numera tidigare konstfackstudenter i en separatistisk grupp som kallar sig Brown Island. Hur ska man beskriva den här gruppens aktivism och vilka är argumenten för att byta namn?
Ja, de som från början redan för flera år sedan 2018 föreslog att byta namn, de har ju slutat på Konstfack. Och egentligen så är ju studenterna lite oskyldiga i sammanhanget. Det är ju framförallt också lärare som står bakom det här förslaget. Och på frågan vilka är argumenten så är väl problemet att det finns inga argument. Alltså den enda motiveringen eller argumentet då är upplevelsen av namnet som kränkande. Alltså personliga känslor av kränkhet går före sakliga argument. Och det är väl därför det också har varit svårt med en debatt eftersom sakargument lyser med sin frånvaro.
Det finns några kopplingar via moderniteten och västerlandet till förgripligheter i kolonialvärlden och liknande. Det är ju en väldigt lång resonemangskedja men ändå någon form av försök till.
Alltså man ser ju det här namnet som ett uttryck för koloniala strukturer. Och det är helt okej tycker jag att göra utställningar om namnet och diskutera antirasism och så vidare. Men vad som inte är okej det är att den ledning gör det hela till en myndighetsfråga och tillsätter arbetsgrupper för att utreda saken.
Mm. Jag har ju läst en del av de här studenternas texter och tänker att en del av de aktiviteter som beskrivs är precis den sortens hyss som jag förväntar mig av studenter på Konstfack. De har tagit spjärn mot lokalens namn och lekt med det, fyllt sprickor rosa och liknande. Hur ser du på den delen?
Mm. Den delen är mycket bra. De är som sagt oskyldiga i sammanhanget. Jag kommer ihåg den här utställningen med ifyllda rosa sprickor och tyckte att den var rätt kul. Så de har gjort rätt. Studenter ska göra precis sådär. Men de ska inte hejas på av lärare och som sagt, det ska inte... Den här typen av förslag ska inte mötas med någon sorts flämtande iver av en ledning.
Ja, vi kommer att komma tillbaka till det. Jag tänker bara, en del kritiska iakttagelser från den här gruppen ligger det väl ändå också något i. Att det finns många med bakgrunden vit medelklass till exempel och det är ju en bredare diskussion i akademin, kanske mer under tidigare decennier, hur får man även personer från hem utan studiebakgrund och liknande att känna sig hemma och våga ta vara på de möjligheter som erbjuds där andra med större självklarhet rör sig världsvant och tar för sig. Kan man också se mönster av något liknande här i studenternas agerande?
Alltså precis som många andra lärosäten så ska ju Konstfack arbeta med breddad rekrytering. När det gäller just Konstfack så är det så att 75% av studenterna på Konstfack är kvinnor. Lärarkåren domineras av kvinnor. De flesta studenter kommer precis som du säger från medelklasshem och har högutbildade föräldrar. Kort sagt, finns det en minoritet på Konstfack? Så är det kanske snarare vita män från glesbygden. Och då fungerar det så här med breddad rekrytering att man har statistik. Statistiken säger det här. Vi måste bredda mot glesbygd, kanske mot män. Kanske mot studenter som då, precis som du säger, inte är en minoritet på Konstfack. Så säger statistiken. Men den breddade rekryteringen, där dominerar snarare antirasism och genus. Och det är inte jag ensam om att påpeka. Ganska väldigt nyligen så gjorde UKÄ en utvärdering av just Konstfacks breddade rekrytering. Där man också kommer fram till det.
Och UKÄ är universitetskanslerämbetet som har som jobb att utvärdera lärosäten, eller?
Precis.
Ja. Och de kom fram till... samma sak.
Ja, alltså exakt att den breddade rekryteringen kanske inte bara borde ägna sig åt antirasism. Det vill säga det är ungefär som om att man har en ideologisk karta och en verklighet. Och verkligheten säger att här domineras det av kvinnor och studenter med högutbildade föräldrar, men sen satsar man den breddade rekryteringen på att det skulle föreställningar om att det skulle vara rasism.
Att döma av din beskrivning verkar en annan del av befolkningen som inte är särskilt väl representerad på Konstfack vara folk med högeråsikter.
Det finns ju självklart ingen registrering av politiska åsikter på Konstfack, såklart inte, men skolan har ju en radikal profil och det möjligtvis kanske det kan vara så att det kanske innebär att folk med mer konservativa åsikter inte söker sig dit. En annan förklaring skulle ju kunna vara att vissa är mer högröstade än andra.
Några begrepp som den här boken rör sig kring är identitetspolitik, normkritik och intersektionalitet. Går det att få en kort definition och beskrivning av deras roll på Konstfack?
Alltså identitetspolitik är ju en ganska omdiskuterad namnlapp som är kontroversiell och så. Och den används inte alls på Konstfack, men det gör ju däremot normkritik och intersektionalitet som står väldigt högt i kurs på Konstfack. Alltså man omfamnar särskilda perspektiv väldigt mycket. Kanske då på bekostnad av andra, därför att på Konstfack finns ju till exempel ett masterprogram med normkritisk profil. I kompetensutbildning för personal så prioriteras normkritik. Så det pratas ju ofta om mångfald, och mångfald är ju ett väldigt positivt laddat ord. Men det används kanske i ganska snäv betydelse, därför att det gäller ju primärt i ett antirasistiskt arbete, alltså mångfald i fråga om hudfärg, inte mångfald i fråga om perspektiv. Och det är problematiskt.
Ja, jag tänkte gå in lite grann på vilken är din inställning till de här begreppen och perspektiven?
Alltså jag är inte ensam om att ha varit frågande och kritisk till normkritik. Det har jag skrivit andra artiklar om länge. Och att granska normer är nog de flesta överens om att det är viktigt. Men så har det varit länge. Alltså inom forskning då till exempel så handlar ju det om att man ska just ifrågasätta sanningar inom citationstecken. Alltså att vara en kritisk hållning är så att säga grundbulten i och förutsättningen för en vetenskaplig verksamhet. Problemet med normkritik så som den ofta praktiseras, alltså att ha en normkritisk hållning är sunt, men så som den ofta praktiseras leder ibland till att vissa normer prioriteras framför andra. Bland annat står ofta etnicitet och genus högt i kurs. Medan till exempel geografisk identitet eller funktionsnedsättning eller åldersdiskriminering står inte lika högt i kurs. Därmed så skapas ju också nya normer och nya hierarkier när normkritiken så att säga blir dogmatisk.
Ja, du noterar vid något tillfälle att om alla bryter mot normen så blir ju det den nya normen.
Mm. Just i det här fallet så är det väl jag som har brutit mot normen,
ja.
På Konstfack, eftersom normkritiken så att säga har förvandlats till en norm. Så det är ju ett ganska tydligt exempel på det, hur det kan gå när någonting verkligen blir en norm eller en dom.
Mm. Om vi då går på själva konflikten, av allt som de separatistiska studenterna tar upp så är det ett namnbyte på utställningslokalen som blir föremål för beslut, eller finns det andra förslag?
Ja, nu är det ju som sagt inte bara studenter utan det är ju framför allt lärare. Det är lite viktigt att komma ihåg, men man har tillsatt ju en arbetsgrupp för att reda ut det här. Och då är det precis som du säger, det är inte bara namnet som man vill ändra utan man vill också göra fysiska förändringar. Man vill ha lärodagar för personalen med en dekolonial lins. Man vill anställa en person med avancerad kunskap i strukturell rasism. Det är några av förslagen.
Ja, och det här är väl en del av en internationell trend, inte minst efter det här fruktansvärda polismordet, så blev det ju, det ledde ju till en väldigt radikal omstöpning på många högre lärosäten, inte minst i USA, där liksom väldigt mycket av den akademiska produktionen helt enkelt skulle tryckas in i och uppfylla den här typen av normkritiska krav.
Mm. Det finns ju ett annat problem också i det här fallet. Det är ju att man har en arbetsgrupp som i det här förslaget som är liksom ett 13 sidor långt dokument på engelska. Det saknar ju författare. Och det är problematiskt när en myndighet har en arbetsgrupp som lämnar in rapporter som inte har några namnunderskrifter. Och så ska det anonyma dokumentet ligga till grund för en myndighets beslut och arbete. Jag vet inte, ska det vara så?
Ja, och dessutom är det väl ganska, alltså man har väl rätt höga förväntningar på vad det här namnbytet ska ge. Att det ska vara startpunkten på just en ganska omfattande omgörning av Konstfack.
Mm. Man skriver att institutionen ska dekoloniseras.
Oh, är den inte det redan?
Ja, jag vet inte. Men den här typen av förslag vittnar ju lite om vilken anda den här så kallade rådgivande organet har arbetat i.
Ja, där finns väl en del intressanta referenser också. Det finns väl någon, är det i det här dokumentet det föreslås att människor med mörkare hudfärg ska ha extra kompensation för sitt emotionella arbete med att ha en minoritetshudfärg?
Ja, jag kommer inte ihåg det exakta citatet som jag citerar, och det är ett sånt citat, ja, i rapporten.
Och man föreslår också att studenterna som tog initiativ till det här ska ta fram någon form av plakett och arvoderas för arbetet kring namnbytet.
Det stämmer.
Mm. Så vilken blir din roll i frågan om det här namnbytet? Är du med i den här gruppen som får diskutera?
Nej, jag var aldrig med i gruppen. Utan jag hade nog ingen större... Alltså jag hade inte någon annan roll annat än i den att jag satt med i den nämnd och olika råd där den här frågan dök upp på dagordningen. Och jag gjorde nog inte mycket mer än att jag påpekade att det var ett orimligt förslag. Men jag förklarade också att jag var intresserad av att skriva om frågan mer eftersom frågan principiellt sett är intressant. Det vill säga, var går så att säga gränsen inom citationstecken för vad som kan kallas rasistiskt, mer övergripande.
Kände du aldrig själv under den här processen att det inte var värt att ta den konflikten? Låt dem byta namn på det där rummet och få känna sig modiga och stolta. Kanske det kan vara rent av en, må hända en tom men ändå markering mot rasister och vem är jag att gå emot så vällovliga intentioner?
Alltså, det var ingen konflikt innan jag skrev den här artikeln, och det är inte så att jag under årens lopp har kämpat med näbbar och krog för att behålla det här namnet, utan min första debattartikel var ju tämligen trivial faktiskt. Alltså, den hade ett enkelt budskap, och det var att namnet saknade rasistisk koppling. Mer än så var det egentligen inte. Däremot så fick det ju enorma konsekvenser. Men det är flera som har frågat mig samma sak som du, alltså, vad fasiken, kan man inte bara byta namn då? Men frågan är så här, vill vi ha ett sånt samhälle där man kan peka på saker och säga så här, ändra, byt, med hänvisning till känslor av kränkthet? Det blir ju ganska orimligt om upplevelser ska trumfa så att säga sakargument. Tänk om någon till exempel plötsligt sa så här, okej, nu blir det ett pedagogiskt exempel här, men jag gillar inte de vita övergångssträckorna på gatan. Känner mig kränkt. Ska trafikkontoret då tillsätta en arbetsgrupp och utreda frågan? Det måste liksom finnas något sunt förnuft och rimlighet, inte vettigt. Så att principiellt så har det ju en betydelse. Man kan säga så här, aja, låt dem byta namn. Men principiella frågor kan också vara... Alltså de är viktiga.
Ja, det rör ju en hel del principfrågor som sagt, och den här kring kunskap är en myndigheters uppdrag ett annat, för de ska ju har ju direktiv ut att vara just sakliga och så där. Är det fler principfrågor som illustreras i den här konflikten, tycker du?
Ja, alltså jag skriver ju i boken. Jag börjar ju med att skriva också att det här är att det här kan framstå som banalt, men att det här är en lite, till synes är det ytligt och en banal historia, men i den här lilla episoden så syns den skär så att säga djupt in i samtiden, därför att den vittnar om den här typen av diskussioner som pågår på många håll, vilket handlar delvis om att vad händer när personliga känslor och upplevelser så att säga slår ut sakargument, och då hotas ju ett rationellt samtal. Sen är ju också Konstfack en myndighet, så därmed så kan man väl säga att jag synar hur en politisk dagordning får fäste på en myndighet som åtminstone enligt regeringsformen ska präglas av saklighet och opartiskhet.
En annan aspekt är ju att du är rätt raljant i dina formuleringar i DN-artikeln. Även din bok är väldigt rolig att läsa på det sättet. Du skriver till exempel apropå resonemanget att vit per automatik står för rasism. Att betyder det att man inte kan drömma om en vit jul? Och vad gör vi med Beatles White Album och andra vita rum som rockgruppen Creams klassiker White Room? Raderar från låtlistan? Frågetecken. Du funderar över att om det kan ha legat bakom att motreaktionerna blev så hetska. Hur menar du?
Ja, det där skrev jag i min första artikel då jag så att säga dristade mig till att vara lite raljant. Men, och det väckte ju då ännu mer raljans hos allmänheten. Men det är ju också så att ett sånt här typ av förslag bäddar ju lite för raljans, inte bara hos mig utan hos många andra. Alltså, det framstår ju som löjeväckande, men man kan ju också fråga sig så här, ja, det kan uppfattas som raljant, men det kan också uppfattas som ett ganska pedagogiskt exempel för att visa, illustrera hur stolligt det är och hur orimligt det är. Och det tycker jag man kan få göra i en ganska kort och saklig debattartikel.
Mm. Men det här vändes lite grann mot dig och blev liksom en del i en tolkning av att du gjorde ner. Och det blev ju då också bekvämt att låtsas som att du riktade dig mot studenterna och inte mot institutionen som beredde förslaget.
Mm, det stämmer. Då blev jag anklagad för maktförtryck. Det fanns ingenting aggressivt i min första debattartikel. Jag har ju naturligtvis läst om det många gånger. Det var ju snarare, ja, det fanns en road ton i den. Men det fanns ingenting hånfullt eller hetskt eller så. Utan ja, det var en road, lite raljant ton.
Mm. Jag tänker att utmärkande för fanatiker av alla schatteringar sägs vara att de saknar humor.
Ja.
Och samtidigt, ibland när jag själv skriver raljant om något jag är kritisk mot, så märker jag att en del som håller med istället blir väldigt arga. De håller med mig men är väldigt liksom aggressiva på ett sätt som jag inte själv står för. Fick du sån respons när du skrev i frågan och vad tänker du om det?
Jag fick faktiskt inte ett enda argt brev från allmänheten. Tvärtom så fick jag otroligt fina stödjande mejl. Däremot så vet jag ju att det uttrycktes rent hat i sociala medier. Så nej, de kanske tyckte det, men det var ingen som sa det till mig.
Mm. I en dagboksanteckning som finns med i boken skriver du att man inte fick säga vi ses i Vita havet utan vi ses i utställningslokalen Vita havet. Vad hände annars?
Den frågan måste egentligen ställas till rektor Maria Lantz eftersom det är hon som informerade personalen redan då för ett år sedan att man inte bör säga vi ses i Vita havet utan i utställningslokalen Vita havet. Vad som hände annars, det kan... Ja.
Du testade inte just den norm?
Jag gick inte, nej. Men som sagt, det är hon som har informerat om det. Så att jag kan inte svara på vad som skulle hända.
Mm. Mycket i den här boken är skrattretande i sin absurditet, men det är också absurditeten som gör det till vad du i akt 3 av boken, alltså del 3, döpt till postmodern mardröm. Och något som slår mig med din beskrivning är hur mycket som ändrar karaktär på just ett sånt där mardrömslikt sätt. Det är alltså det här rådgivande organet som har fått i arvoderat uppdrag att utreda namnfrågan. Men när du frågar om protokoll så har de inte längre någon sån status. Men de har ändå producerat ett förslag. och du anklagas av 44 kollegor för en maktutövning som skadar förtroendet i relationen med studenter och lärare för att du skrivit en artikel på en kultursida med argument mot förslaget. Och allt detta för ett rum som alla medier fått sitt namn helt utan kopplingar till rasism, men där en sån känsla hos vissa avsändare ändå ska leda till att det ändras. Och namnet ska enligt förslaget då ändras under pompa och ståt med plaketter och arvoden åt förslagställarna. Men när dina 44 kritiker polemiserar mot din text så är det du som anklagas för att ta upp detaljer. Hur bemöter man sånt?
Jag försökte bemöta det med fakta och sakargument, men naturligtvis så krävs ju ganska mycket tålamod också.
Ja, alltså jag tänker, det blir ju på något sätt så att när någon argumenterar genom sin känsla och sin personliga reaktion, så blir det ju, då blir ju sakargumenten du anför emot det ett angrepp på den personen, ett ifrågasättande av deras känsla, därför att det är den som anförs. Mm. Och då framstår man ju som rätt taskig.
Mm. Det är ju väldigt svårt att debattera med några som inte använder sig av schyssta debattmetoder och inte använder som sakargument.
Ja, du har ju försökt stå upp för värden som samtal och sanning och sådär. Kan du efter vad du har gått igenom fortfarande förstå motiven och argumenten från dina motparter?
Problemet är ju som sagt, det är svårt att förstå argumenten eftersom de saknar argument. Och det finns ju två aspekter i den här frågan. Man kan, de är i sin fulla rätt att tolka namnet som rasistiskt. I min värld så är det en bizarr tolkning. Till och med en vantolkning. Men de har rätt till sin tolkning. Vad de inte har rätt i, det är att debattera på det sättet som de gjorde. Där måste man skilja på att det finns, måste kunna enas om att det finns ett, liksom, vad som är rätt och rimligt. Man debatterar inte med namninsamlingar. Man debatterar inte med massmail till studenter. Den metoden är inte okej. Men samtidigt så att säga, så genom att göra det så kan man säga så här, det blir kontrafinalt, därför de blottlägger ju sig själva vilket tillvägagångssätt man använder när någon säger emot.
Ja, det är ju det som är den tredje delen och en väldigt gripande del när liksom en institutionsmail används för att trumma emot många röster mot en och ett agerande som förvisso från en utomståendes bedömning av din inlaga helt klart handlar om mobbningsbeteende och precis den typen av exkluderande av kritik som de här normkritiska perspektiven säger sig bekämpa.
Ja, det är precis. Alltså man säger sig vara mot diskriminering, men man agerar diskriminerande. Man säger sig vara emot maktförtryck eller maktutövning, men man en namninsamling mot en enskild är naturligtvis maktutövning.
Heter utställningshallen fortfarande Vita havet?
Ja, man får ju läsa boken, men det gör ju det. Men tydligen så finns det en del som vägrar använda det namnet. Och det är väl någon ny sorts aktion. De har bestämt sig för att det bara ska heta havet, men formellt sett så heter det Vita havet.
Så för oss, de separatistiska studenterna stred förgäves och fick varken arvoden, plakett eller namnbyte. Konstfack förknippas i offentligheten med dogmatism och mobbning av den som ifrågasätter. Och du blev sjukskriven av processen. Jag förvånas för övrigt att den första och enda referensen till Franz Kafka kommer först på sidan 129. Det verkar bara finnas förlorare på den här processen.
Ja, alltså den riktiga förloraren, nu är jag ju inte sjukskriven längre alls. Men den verkliga förloraren är naturligtvis Konstfack som lärosäte. Man kan väl säga att alltså ibland fick jag en känsla av att man tyckte, indirekt så fick jag skulden för att jag hade skrivit den här artikeln. Ungefär som om att det var jag som låg bakom det här offentliga förlöjligandet av Konstfack. Men jag skulle ju snarare säga att det är lärarnas agerande och myndighetens agerande som så att säga fransar upp Konstfack i kanterna. Och det är ju sorgligt att en sån liten grupp, även om det är hälften av skolans lärare som skrivit på, men det är en liten grupp som ligger bakom hur den, liksom, hur den typen av agerande, vilken följd det får. Men det riktigt otäcka, det är väl framförallt att genom den här aktionen så har man ju markerat vad som händer till studenter och till lärare, inte bara på Konstfack utan mycket vidare än så, att man har gjort ett avskräckande exempel om vad som kan hända om man säger emot, och det leder ju naturligtvis och sorgligt nog till tystnad och rädsla. Och det är ju, det är farligt och sorgligt.
Mm. Och ändå är du kvar på Konstfack.
Ja, men alltså jag tycker ju om, och jag har alltid tyckt om mitt jobb som sådant. Och jag tror också att jag är väldigt bra på mitt jobb. Jag tycker om mina studenter och jag tycker om flera av mina kollegor. Det har jag alltid gjort. Sen är det ju också lite så att jag har inte gjort något fel. Jag har skrivit en artikel. Och det är den här frågan har jag fått ganska många. Så här, men är du kvar där? Ja, men alltså, egentligen borde det inte ställas till de som har organiserat den där kampanjen egentligen. Men sen så är det naturligtvis så att det är klart att det är lite obekvämt att knalla runt där, naturligtvis. Om du har ett jobb i bakfickan så kommer jag ta det på allvar.
Slutligen, du har skrivit en bok som är på en gång rolig, klok och klaustrofobisk, och jag kan verkligen rekommendera den. Men jag kan tänka mig att många som jag med mina högeruppfattningar får sina fördomar bekräftade om Konstfack som ett typiskt vänsterfäste med oförsonliga splittringar, ideologiska fraktioner och akademiska perspektiv som börjar i pigg och befriande kritik men stelnar i dogmatik och vaktas av nya kommissarier. Vad bör vi tänka på? Vad finns det att anföra som kompletterar och nyanserar den bilden?
Ja, alltså för det första ska man ju komma ihåg att det här är på inget sätt en höger- eller vänsterfråga. Utan det jag skrev om min första debattartikel, det var en sakfråga. Sen gjordes den ganska lätt till en vänster- eller högerfråga. Och det är synd att det ska bli så, för det är en sakfråga. Sen tror jag faktiskt att identitetspolitiken är inte nödvändigtvis vänster, utan jag tror att det också att det finns väldigt många inom vänster som inte alls vill förknippas med identitetspolitik. Verkligen inte. Men vad boken däremot vittnar om är väl kanske att man låter vissa perspektiv få för mycket företräde framför andra, till exempel sina intersektionella perspektiv. Eller att man så att säga kramar älsklingsteorier lite för hårt. Försöker ju visa vad det kan leda till.
Ja, det gör du onekligen väldigt bra. Tack så mycket Sara Kristoffersson, professor i designhistoria och författare till boken Hela havet stormar, för att du var med i ledarredaktionen.
Tack!
Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni storma mot något som sagts? Tycker ni att vi borde ge upp ifrågasättandet av intersektionalitet och hissa flagg? Maila till ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne inom ljudrummet 15 minuter. Installationen Politiken kan varje onsdag avhöras om stormarna i svensk politik. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, som om det vill sig illa kan behöva byta färg på den vanligaste nederbörden där uppe i Norrland. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.